Jag skulle predika, men nu är jag här. Och det känns väldigt gott. Jag har varit borta i veckan en hel del. Jag har varit uppe på präst- och pastorsmöte uppe i Bjärka-Säby, Vårdsnäs. Jag har ju lite kontakter åt det där hållet sedan ungdomens dagar, höll jag på att säga. Och det känns gott att åka dit. Och det var 350, mest präster och en del pastorer. Och det var trevligt, och när man är där så får man ju, tänker man ju 100 gånger om att det här måste jag ta upp i predikan och det här måste jag ju ta upp. Så där finner man ju en hel del föda för själen som kanske kommer att återspegla sig framöver här några söndagar. Så det kändes gott att säga vad man vill om präster av olika slag, men sjungare kan de. Det lät ungefär som här, fyllde hela Vårdsnäs kyrka så det nästan taket skulle sprängas. De tar i och de sjunger, och det är ju härligt. Idag är det midfastosöndag. Jag tänker inte läsa dagens texter, utan jag tänkte ta någonting annat. Dagens texter, det är ju så här. Alltså, Johannes kapitel 6 om jag är livets bröd. Och det här att äta Jesu kött och dricka Jesu blod. Det är fantastiska texter och jag jobbade med det jättemycket. Men det blev en hiskeligt lång och alldeles för krånglig predikan. Jag fattade inte själv vad jag sa till slut. Och då tänker jag, då fattar nog ingen annan heller. Så jag släppte den och jag ska återkomma till det. För det är viktigt att tala om försoningen. Och det ska göras i fastetider och i påsktiden i all synnerhet. Men nu ska jag påminna om en man som faktiskt fastade. Ja, en hel stad som fastade och omvände sig i säck och aska. Och en man som tvingades till en ofrivillig, åtminstone 3 dygns fasta. Och då hör erfarna bibelläsare här att jag pratar om profeten Jona. Så här står det i profeten Jona. Att Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarsis, bort från Herren. Han vandrade ner till Jaffa. Jaffa fann där ett skepp som skulle till Tarsis. Och han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarsis, bort från Herren. Men Herren sände en stark vind över havet. Det blåste upp en svår storm och skeppet var nära att bryta sönder. Och sjömännen greps av fruktan och ropade var och en till sin Gud. För att minska faran kastade de lasten över bord. Jona hade gått ner under däck och fallit i djup sömn. Kaptenen kom ner till honom och sa, hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din Gud. Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under. Nu sa några, vi kastar lott så att vi får reda på vem som är skuld till detta onda. De kastade lott och lotten föll på Jona. Och de sa till honom, tala om för oss vad du är ute i för ärende. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Jag är hebré, svarade han. Jag dyrkar Herren, himmelens Gud, han som har gjort både hav och land. Männen greps av en stark fruktan och ropade, men vad har du gjort? När männen fick reda på att han var på flykt, bort från Herren, berättade han det för dem. Vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? För stormen bara tilltog i styrka. Han svarade, kasta mig över bord så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Männen började istället ro för att nå land igen, men det gick inte. Stormen bara tilltog i styrka. Då ropade de till Herren, Herre låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, ville ju att allt detta skulle ske. Och de tog Jona och kastade honom över bord. Och havet upphörde att rasa. Då greps männen av en stark fruktan för Herren. De offrade åt honom och gav löften. Och i buken på fisken, där tillbad Jona Herren, det kommer i andra kapitlet. Och i slutet där står det att på Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Och sen gick Jona till Nineves stad och predikade så som hans kallelse var ifrån början. Är det länge sedan ni läste den här berättelsen? Sannolikt. Man slår inte upp den varje dag, men ni känner ju väl till den. Jesus refererar till den här ett par gånger. Han står så här i Matteus evangeliet. Där de skriftlärda och fariseerna sa: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade: Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men de ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Och folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom, för de omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Och då talade han om sig själv. Är den här berättelsen sann? Ja, så kan man ju fråga sig. Finns det så stora fiskar eller havsvidunder? Det är förstås en fullständigt likgiltig fråga som man bara får lämna därhän. Alltså, Bibelns berättelser, de är... Här är en bok som inte är så lätt att komma in på livet alla gånger, och i synnerhet i Gamla testamentet, där blandas historia med poesi, med myter, med berättelser, med allegorier av olika slag. Undervisningen är syftad till att lära oss något om Jesus. Det säger Jesus. Man ska läsa med hans glasögon. Alla skrifterna säger någonting om mig, och det påvisade han för sina lärjungar. Så det där kan man, en sån fråga, vad som är sant. Vi ska ta reda på vad är undervisningen, vad är tanken med den här berättelsen. Det är ju det som är fokus naturligtvis. Den är ju naturligtvis konstig, den här berättelsen. Är det en förebild för Jesus? Det kan man ju kanske fundera över. Hela Gamla testamentet, säger vi, eller står det, det är som en skuggbild av verkligheten. Om man har en stor ljuskälla och så har du en grej framför, så blir det ju en skugga som faller på marken. Och hela skuggan, den är väldigt diffus i kanterna. Men om du följer skuggan framåt och tittar på skuggan hela tiden, till slut stöter du huvudet i själva verkligheten som gav orsak till skuggan. Och där har du Jesus Kristus. Det är 2 saker som Paulus egentligen är. Han är frenetiskt spiksäker. Alltså, det är mycket som han säger. Det här, så här undervisar vi i församlingarna. Tänker ni lite annorlunda så går det också bra. Gud ska vägleda er. Men det är 2 saker där han är. Där hela hans inre sjuder av passion. Och det ena är: Kristus är uppstånden. Om inte Kristus har uppstått, då är hela den kristna tron fullständigt förgäves. Ja. Där finns inget förklaringsutrymme, inget spelrum för lärotankar. Utan denna fysiska sak har hänt. Kristus har uppstått. Där ligger hela vårt hopp. Och det andra som Paulus nästan... Ja, svär vi och förbannas över de som förkunnar annorlunda. Det är när han påtalar: Det är av nåd ni är frälsta. Som ni hörde i Efesierbrevet läsas här. Så fort någon vill lägga någonting till där. Att du måste bete dig så. Du måste hålla lagen på den punkten. Då är han där alltså. Absolut ingenting. Det bara skänks dig. Ja. Så visst är det här en skuggbild som jag läser om här. Men man kan läsa dem också och man kan fundera på. Vad hände här? Jona, 700-tal före Jesus. Nineve, ja, men det var ju en världsstad. Det var ju den största staden i världen på den tiden. Och en förfärlig stad. Mycket synd, mycket elände, mycket orättvisa, mycket fattigdom. och han skulle predika omvändelse, och de omvände sig ju också. Det var ju en lyckad predikant. Det var ju fint det där, va? Att det står så här att ja, det blev en rörelse, alltså de omvände sig. Har ni hört och har ni läst? Och minns ni som har läst boken, kommer snart till mina huvudpunkter. Det här är lite inledningsprat. Jo, han blev ju arg, Jona. Ja. Han blev sur på Gud. För att Gud förlät det här folket. För han hade ju predikat dom och straff. Det var ju hans uppdrag, och så hade han gjort det. Och så vände Gud på hela alltet. Och så blev det nåd och förbarmande, och profeten blev sur. En del profeter är sådana. Deras eget budskap är viktigare än människors omvändelse. Att deras egen profetära inte naggas i kanten väger tyngre för dem än syndare som älskas av Herren. Det är förfärligt. Bli inte en sån profet. Där gestaltar han verkligen inte Jesus. Så skulle det visa sig att Gud är lite nådigare och barmhärtigare än vad du tycker att han borde vara, bli inte arg på Gud. Han bestämmer, och han är precis så nåderik som han vill. Ja. Jo, syftet var omvändelse. Mm. Nu var det egentligen Jonas i vattnet som jag ville säga någonting om. För jag läste ju hela den berättelsen för dig, när de slängde honom över bord. Det var ju en tanke att han på något sätt var skäl till det här. Ja, jag ska inte säga att vi är skäl till världens nöd, men det är klart att vi är del i världens bortvändhet från Gud. Och det är ju en ständig maning i Bibeln att vi ska omvända oss och söka sanningen, rättfärdigheten, godheten och göra gott i det lilla vi kan. För världen blir faktiskt lite bättre bara av ett leende du bjuder på till någon. Världen blir lite bättre av vänlighet du visar istället för att fräsa och snäsa. Världen blir lite bättre av om du förlåter och går vidare utan bitterhet. Vi bygger den här världen lite grann till mans, så att säga. Det är inte bara i riksdag och regeringar, det är inte bara i Vita huset, det är inte bara i Kreml som världshistorien skrivs. Det skrivs lite grann här på gatorna också. För vi är med och skapar kultur, skapar livsmiljö för människorna. Och ta ansvar för det vi kan ta ansvar för att göra. För gör vi inte det, utan vi säger det är bara de stora och mäktiga som har någonting inflytande att säga till om. Jag kan ingenting göra, och så tvår vi våra händer för världens nöd. Och då liknar vi mer Pilatus än Jesus. Han som tvådde sina händer och sa jag kan ingenting göra. Vill du likna honom eller vill du likna Jesus? Mm. Det är också en fråga man kan ställa i den här texten. Jona, han upplevde på något sätt i alla fall att han hade ett ansvar för den storm som hade blåst upp här. Och han liknar ju ändå Jesus, får man säga, i den här rollen när han offrar sig själv. Inte när han flyr, där kanske han liknar oss mera när vi flyr ibland. Men i uppdraget, i kallelsen, i beredskapen att satsa sitt liv, det är klart att han är en förebild för Jesus. Mm. Så kommer man ju så småningom till den här staden Nineve. Jag ska gå tillbaks till vattnet strax, men jag läste en liten predikan av påven Franciscus. Jag blev rörd av den. Jag läste det lite för verksamhetsutskottet när vi möttes här om sistens. Han höll den i Lima, och han kallade predikan Gå genom staden. Hur ser det ut i Lima, tror ni? Har ni varit där? Kanske ganska likt hur det ser ut i, eller såg ut i, Nineve. Ganska fint på sina ställen. Vackra trädgårdar, folk som klarar sig. Men problemet, skriver han, eller säger han i sin predikan, problemet är de många icke-invånarna, halvmedborgarna, de som blivit över i städerna. De vi hittar längs vägkanten, de som lever i marginalerna av våra städer och saknar de villkor som behövs för en värdig existens. Och det är smärtsamt att inse att vi ganska ofta ser barn och ungdomars ansikten bland dessa som blivit över. Att hoppas att det inte blivit över människor i Sverige. Men en del unga människor kämpar med de här frågorna. Och det är trångt att komma ut på arbetsmarknaden. Och det är svårt att bli säker och trygg i sig själv. Och det finns nog en del förtvivlade och tomma ögon att möta även här i Sverige. Och påven har skrivit, till sist hamnar vi i Jonas-syndromet. Jonas-syndromet. Vi tappar modet och vi vill fly. Vi blir likgiltiga med följd att vi blir anonyma och döva för andra. Våra hjärtan kan bli hårda och kallna. Vi förlorar vår själ. Men han skriver lite längre fram i den här predikan. Jesus går genom staden med sina lärjungar. Han ser och hör dem som kapitulerat inför likgiltigheten, som drabbas av korruptionens synd. Han förstår vad som tillintetgjort hoppet hos hans folk. Men han väcker nytt hopp till liv. Ja, Jesus fortsätter att gå på våra gator. Han bultar på våra dörrar och hjärtan idag, precis som han gjorde igår, för att på nytt tända hoppets flamma. Och tron att splittringen kan övervinnas av gemenskap. Han har inte stängt dörren. Han har inte slutat att gå på våra gator. Han knackar på dörrarna som kanske vi också ibland borde knacka på. Om vi inte ger oss hän åt Jonas-syndromet att fly. Jesus går genom staden, genom Lima, genom Nineve, genom Habo. Men han låg ju i vattnet och plaskade. Hur kom han dit då? Ja, hur kom han dit? Han svaldes ju av en stort vilddjur, odjur, vad det nu var för någonting. Han valde ju inte det. Förstås, det bara hände. Det är mycket i livet som vi inte väljer. Ibland väljer vi inte ens våra gudsmöten. Vi kan säga, jag ska möta Gud. Jag ska söka mig till den platsen. Jag ska åka på en retreat. Och så bestämmer vi, nu ska jag ge tid. Det är fint. Och det kan hända. Men ibland kommer Gud fullständigt oväntat. Som till Abraham när han satt utanför sitt tält i Terebitlunden där och inte kände sig heligare än vanligt. Men plötsligt står Herren där i hans vardag och har ett ärende eller ett budskap till honom. Eller Joshua som är ute på rekognoseringstur som krigare och plötsligt möter en ängel. Och han säger att det är Herrens ängel, förstår han. Eller Paulus till Damaskus. Vi kan väl ta honom också. Han hade inte förväntat sig ljus, skenet, rösten. Det bara drabbar honom. Det är fint att leva ett liv i en viss beredskap för att Gud när som helst kan bryta in i min vardag, i mitt vardagsliv. Ännu mer kan man väl säga att olyckorna, de väljer vi inte själva. Och det här var ju verkligen en olycka när han blev svald av fisken här. Alltså vi väljer det inte, men vi kan förvälja förhållningssätt. Vad gör Jona? Ja, han ber i fiskens buk. Det är så det står här. Alltså, olyckor har ni alla varit med om. Sviterna av dem kan vara besvärliga att tackla. Man har rätt att bearbeta och försöka komma vidare efter olyckor man gått igenom. Tragiska händelser. Och det kan ta sin tid. Men att sitta kvar i grämelse ett helt liv över det som orättvist drabbade mig, det hjälper ingen. Och det öder ditt livs dagar. Och det suger märg och must ur dig. Grämelse, den bor i dårars bröst, står det i ordspråksboken. Grämelsen, den är ett fördärv. Hellre en grämelse, söka Herren i prövningarna. Ja, jag vet, jag minns fortfarande, jag mötte en man som var 80 år gammal och jag pratade med honom om vägen till Herren. Han sa, jag vet. För när jag var i ungdomen, då hade jag en kallelse, sa han. Jag kände den tydligt. Omvända mig till Herren. Och jag skulle ut och vittna om Herren. Det brann i mitt hjärta. Men jag vände ryggen åt alltihopa. Jag känner till vad du pratar om. Och nu, sa han, nu har ju livet gått. Har det gått när du är 80 år? Ja, rätt stor del av det förstås. Men Herren är väl intresserad av ditt nu. Idag. Här och nu. En del har gjort sina största livsinsatser efter 80-årsdagen. Ja, faktiskt så är det på det sättet. Vad Gud gör och vill göra i våra liv, det får vi leva i beredskap för tills vi lämnar detta jordeliv. Han slukades, Jona, vad det nu var för fisk. Finanshajar pratar man ju om. Kanske var en sån. Ja, simmar de omkring. Ja, i alla fall här i världens hav simmar en del sådana. Och vilka gap de har. Och vilka tänder. Snedriktade. Fastnar man in där så är det svårt att komma ut. Man bara tuggas in. Mm. Ja, det finns väl andra hajar också. Förtvivlan. Mörker. En cancerdiagnos. Och hela livet blir svart. Jag vet. Eller ensamhet. Hur stort är det slukhålet i Sverige idag? En del säger de fiskarna får större och större gap. Fångar fler och fler. Vi lever i ett samhälle som är i kris vad det gäller social samvaro. Och i ensamheten, människan är inte skapt för det. Han ber. Och ska du ha en kort sammanfattning av dagens evangelium så är det detta. Gud hör böner från fiskens buk. Gud hör böneviskningarna från de mest omöjliga livssituationer. Man är ingen märkvärdig bedjare. Och hela bönen som är uppradad här i Jona, det är bara citat av saltarsalmer alltihop. Det var sånt han hade lärt sig utan till. Det var sånt han kunde. Det var ungefär som du pratade om Gud som haver barnen kär. Har den satt sig i en liten barns hjärta, sinne, tankar? Den sitter kvar när man är 80 år gammal och 90 år. Den finns där att viska när mörkret börjar ta över hand. Många som vandrar in i himmelen på den bönen må du tro. Gud hör. Han hör som en mamma hör sitt barn. Älskar. Hjälp, förstod du, när jag var liten. Vi bodde vid skogskanten hemma i Vetlanda. Och då, jag vet ju, jag minns särskilt en kväll. Jag var rädd. Oskan gick. Det small. Och jag blev rädd. Mamma låg och sov. Pappa låg i jämte, han drog snarkningar som kunde fått väggarna att skaka. Det rörde inte mamma i ryggen, hon sov jämte pappa och hans snarkningar. Det må du tro. Ojäsenet och skogen som susade, träden utanför, det dånade av stormen. Mamma sov. Men när jag kom stå tassande ut och ställde mig nedanför hennes säng och viskade, mamma.
klarvaken på en gång. Det är också Gud. Det är Guds bönhörelse. Det är Gud som älskar, som lyssnar, som hör den som viskar i sin rädsla, i sin ensamhet, i sin svaghet. Det var ju Jesus själv när han hängde på korset. Kanske var han slukad av en stor mörk fisk. Vad bad han? Barnabönen han lärt sig. Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Aftonbönen som han var van att bedja. Han landade där, Jesus också, på korset. På tredje dagen kastades han ut. Jag läste ju det också för dig. Hur det nu kändes och hur det nu var. Utspydd, jag undrar. Alltså, det är ju lite äckliga bilder man får framför sig med magsafter och grejer. Va? Ja. Men det är som jag säger, du behöver inte tänka i den realistiska banorna. Du behöver inte ens tänka tre dagar, så även om det står så i Matteus här. Därför att tretalet är Guds heliga tal. Och det är fullkomligt. Sjutalet är fullkomligt. Det är himmelen och jordens tillsammans. Fyrtalet är jordens tal. Det finns en talsymbolik. Den kanske ni känner till. Annars får jag ta den en gång när jag har lust att undervisa. I rätt stund betyder det. I Guds tid. Det kommer alltid en tredje dag. Hör vad jag säger. Hör du som tycker att jag är i fiskens buk nu. Det kommer alltid en tredje dag. På något sätt, förr eller senare. Gud känner till den. Vägarna är trånga ibland. Porten in i Guds rike till och med, står det. Den är trång. Och trång är porten ut i livet. Och trång är porten ut i arbetslivet ibland. Ja, man halkar inte framåt på bananskal hela tiden. Men stranden som han kastades upp på, den var inte trång. När han gick där, Jona, med en ny kallelse i hjärtat, med en ny livserfarenhet, med livet återskänkt. Hur kände han sig? Kanske som Dom Helder Camara skrev i en liten dikt som jag läste för länge sedan och återkommer till ibland. Det kommer en dag för en var av oss när solen går upp för sista gången. Men finns det inget sätt för mig att få veta när min sista dag har kommit? Men bättre är väl att evangeliets råd, att leva varje dag som om det vore den sista. Eller ännu bättre, som om det vore den första. Jag tror Jona kände sig så. Det här är första dagen i mitt liv. Det här är en strand jag aldrig har sett. Det här är någonting i mitt bröst som jag aldrig har upplevt. Det här är en Guds närvaro som bara vibrerar i mig. Och så gick han och fick bli till en enorm välsignelse. Hur har du det? Är du på stranden? Gud välsignar dig i din uppgift. Är du i fiskens buk? Gud välsignar dig. Att vila, bedja, vänta. Eller ligger du i vattnet och sprattlar. Får se vad som händer. Kanske drar de upp dig igen. Eller kanske kommer en fisk. Vad vet vi? Livet kan vi inte förutsäga. Men vi lever i Herrens gemenskap. Och nu är jag färdig med predikan. Tack för att du har lyssnat. Jag ber en bön. Herre, du som känner oss alla. Du vet hur dessa ord från mig och det jag läst i texten landar hos olika människor här i kyrkan. Låt din välsignelse, ditt ord röra vid oss alla till den uppmuntran vi behöver, till den hjälp vi behöver, till den utmaning vi behöver. Jag ber så i Jesu Kristi heliga namn. Amen.